Jag heter Mia Blomgren och i den här serien möter jag några av alla er lyssnare som har skrivit till mig.
Hej Mia. Jag är en ung kvinna på 27 år som yrkesmässigt är grönsaksodlare och beskär träd. Inte för att jag älskar växter och blommor, utan för att få arbeta med något som lever. Det som håller mig kvar som odlare är bland annat alla samtal som sker på fältet. Skitiga av jord och svett talas det om allt mellan liv och död. Jag är en person som älskar att testa nytt, lära mig mer, och jag började aldrig gymnasiet. Just för att jag ville lära mig, testa och undersöka livet innan val av studier är möjligt. Jag upplever dina radioprogram intressanta just för att du frågar den som sitter bredvid dig på bänken. Visar att man som vuxen kan vara barnsligt nyfiken och egensinnig. Helt enkelt väldigt modig som ej följer normen att bara kända människor är intressanta. Med vänliga hälsningar, Hanna Maria.
Jag tänker på ditt mejl, och när jag läste det första gången så tänkte jag så här. Det är inte helt vanligt att man inte har gått på gymnasiet.
Nej.
Och det finns flera andra saker i ditt mejl som gjorde att det första jag frågade när jag ringde upp, ganska frankt, var om du har någon diagnos.
Ja.
Och då sa du...
Ja, jag har diagnoser. Jag har ADHD, jag har epilepsi, jag har, vad ska man säga, lätt högfungerande autism och dyslexi. Och jag förhåller mig nog ganska avslappnad till det.
Ja, väldigt avslappnad, för du nämner ingenting av det här i ditt långa mejl.
Ja. För att jag är inte ADHD, jag är inte epilepsi, utan liksom det känns som att det är väl ingen idé att säga det.
Jag kan känna så här idag, finns det någon som inte har ADHD i Sverige idag?
Ja, det kan jag också känna. Det där kan du ju skriva på CV:t.
Vad då skriva på CV:t?
Ja, men många uttrycker ibland att ADHD är en sån diagnos du kan skriva på CV:t om du kanske söker någon kreativ tjänst.
Jag tänker att hur vi som samhälle hanterar diagnoser säger väldigt mycket om vår tid. Det är någonting i det här med alla dessa diagnoser som sätts på människor. Och hur vi hanterar dem och hur vi handskas med dem och hur vi pratar om det. Och vad vi fokuserar på när det handlar om det. Det här känner jag är någonting som utmärker vår tid. Alla de här diagnoserna som sätts på folk.
Jag håller helt med. Och det var nog därför som jag inte skrev det i mina första mejl. Just för att jag vill inte leva med de här diagnoserna som om det är jag. Och jag har ju också frågesatt flera gånger. Har jag verkligen ADHD? Kanske bara gjorde en snabb diagnosgrej. Och jag kanske var lite ADHD-aktig när jag var yngre. Har jag det idag? Men så som det används idag. Att man ska vara så snabb med att diagnosera barn och ungdomar. Istället för att sätta sig ner med dem. Och faktiskt, vad behöver du? Åker en bil där? Eller typ någon lastbil? De ska väl till... Ica eller Konsum eller... Ja, nu försvinner den.
Jag vet inte hur lämpligt det är att börja en intervju med att säga det här till en... Ja, du är 28 år nu. 28 år tjej. Men du är väldigt söt.
Ja, det är många som säger det. Och... Ja, jag är jävligt trött på att vara söt på något sätt också. Jag undrar hur länge jag kommer att behöva gå runt och se så här ung och söt ut. Oj, men du ser ju ut som att vara 16 år eller hela den biten. Så jag kan nästan längta och få se ut som en gammal hagga med liksom långt stripigt hår och liksom jättemycket rynkor. Och verkligen, man ser liksom alla mina år på något sätt. Men jag tror jag kan bli ännu råare i mina ord och vad jag vill komma fram med, just för att jag är så söt.
Är du nöjd med ditt utseende?
Jag har stora problem med min relation till mitt utseende och min kropp och den biten.
Du har problem? Du har problem?
Ja.
Varför har du problem?
Alltså jag ser ut på ett sätt som jag inte känner mig inombords. Och det irriterar mig på något sätt. Fan, jag vill bara skippa allt det där. Jag vill bara bli hagga. Liksom jag kan känna att jag ser fram emot att bli den där haggan som verkligen inte bryr sig ett skit om varken utseende eller vad andra tycker eller vad jag själv tycker, att jag bara är. Och för mig är att ta fram haggan, att liksom sätta henne på scenen, det är som att tillåta mig att bli kvinna.
Jag har väldigt, väldigt svårt att föreställa mig att någon gång skulle kalla dig hagga.
Jag har två tatueringar där den ena står klok som en gumma. Och sen har jag en annan tatuering som står som ett barn. Och jag har inte tagit ett ord framför som ett barn. För jag tänker att man kan vara så mycket som ett barn. Men den här kombinationen, det är haggan. Och de är på mina vrister.
Nu drar du upp... oj.
Så.
Vänta lite nu. Du har ju hela benen full med tatueringar.
Ja.
Under höger knäskål står det någonting.
Oväders barn. Och så är det ett moln här med regn. Och oväders barn för mig är... ja, det är alla barn och människor som inte passar in. Som trivs i ovädret, vilket jag älskar. Jag tycker om när regnet piskar, när stormen liksom drar i mitt hår. Jag känner verkligen hur... ja, hur saker och ting lever i stort sett.
När fick du din diagnos?
Gud, jag tror det var i 8:an.
Varför då?
Ja, det var då som jag verkligen började, vad ska man säga, ta plats i skolan. Det var liksom då, det var efter 4:an som jag verkligen började vilja utmana hela alltet på något sätt. Det fanns en omättlig energi som bara tog sig form i skolan. Det var liksom som en omättlig nyfikenhet som vaknade. Och det var väl det som skolan ville att jag skulle kolla upp. Och då gjordes det.
Men du säger att du funderar på om du har ADHD.
Ja, för att just när vi håller på så här i samhället, vi liksom, alla kan ju typ få en ADHD-diagnos, bara de typ säger att de har mycket energi. Drick lite kaffe innan så kommer du få en diagnos, eller ADHD-diagnos. Och det gör att jag verkligen frågar, har jag det? Vad är det? Även om det var fler tester, det var ju kanske man träffades några gånger. Men idag kan man ju göra det bara över en dag. Och jag frågasätter till och med att göra det under en vecka så som de gjorde på mig. Jag tycker man borde göra det över fler, typ ett år. Det jag menar, just den veckan kanske är man på ett visst sätt. Ja, nej, jag tycker det är jättegrunda som man sätter en diagnos på någon. Bara efter några tester. Men inte vet jag, har inte skapat de där testerna. Men de har ju sett senare när de har gjort tester för min epilepsi och liksom sett hur är mina arbetsminnen och så. Och de är ju tydligen lågt under någon så här medelpunkt eller att man ser att det är väldigt ansträngt i just arbetsminnesdelen som ADHD är där också. Så att det kanske är någonting där, men det är inte hela jag. Och det var därför som jag tänkte inte ens på att säga det till dig. För att det är inte jag.
Hur menar du då?
Nej, men om man tittar på när jag gick i skolan. Då hade jag en vän som också hade problem och svårigheter i skolan. Men hon fick inte lika mycket stöd som jag fick. För att hon inte hade en diagnos. Men många gånger kanske man upplevde att hon behövde mer stöd.
På vilket sätt hade du stöd?
Jag hade en assistent och sen också att jag fick sitta mycket utanför klassrummet och jag fick anpassad studiegång. i grundskolan då. Från 6:an till 9:an.
När du tänker tillbaka på den tiden, vad känner du då?
Jag känner stor tacksamhet för den grundskolan som jag gick. Det var en grundskola med inte så många elever. Så alla lärare hade en stor anknytning till oss elever och kunde anpassa studierna efter oss. Och då fick jag en väldigt närvarande skolgång av vuxna människor. Och den formen av skolgång gjorde att jag skulle nog säga kunde stanna kanske positiv i livet. Jag vet inte om jag hade blivit tvingad i mer en annan riktning. Då kanske jag hade blivit mer destruktiv på något sätt. För att det skulle vara så mycket som inte fick ta plats. Och nu fick jag det och jag kände mig sedd.
Så då var det bra att få en diagnos?
Ja, där var det ju bra för att jag skulle få en assistent. Och det är ju det som var det sorgliga. Att jag behöver de diagnoserna för att få hjälp. Eller för att kunna få en anpassning kring i skolan eller när jag gör vissa saker. Och det är ju det som är problemet. Jag tycker inte man ska behöva ha diagnoser för att kunna få en anpassad skolgång.
Det är ju ofta man hör människor som säger att de har ADHD som pratar om. Dels som du säger då att man nästan sätter det på sitt CV. Ordet superpower används väldigt ofta om ADHD. Jag har en superpower, jag har ADHD.
Ja, det säger alla.
Men det finns ju en problematisk sida med det här också.
Ja, det håller jag helt med om. Och jag skulle heller aldrig hålla med om att ADHD är en superpower. Däremot så kanske vi nu skapar ett samhälle som hela tiden ska bli snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och man ska kunna utvecklas, hitta nya infallsvinklar. Allting ska liksom få nya färger och nya. Och det kanske en ADHD-människa är bra på ibland. Just för att man hela tiden kanske är påhittig. Man hela tiden strävar efter att... Och det är ju det vad ADHD är. Vi är skittrötta egentligen i våra huvuden och behöver hålla oss stimulerade för att orka. Och då blir det ju som att det växer en kreativitet i det för att orka på något sätt. Och när vi då har ett samhälle som hela tiden ska växa, då är det väl det man liksom hela tiden letar efter. Men den där baksidan på det är ju att, ja men vad är innehållet? Vad är fötterna på jorden? Liksom den biten. Jag har ju testat rollen som ansvarig. I exempel förra året så var jag ansvarig grönsaksodlare och behövde både stå för att skapa odlingen, stå för att skapa strukturen, också planeringen när och hur att odla, vara pedagogen när det kom folk som jag skulle vägleda och så. Det blev ju katastrof för att jag just skulle hålla de här planerande bollarna. Jag skulle inte bara vara uppfinnaren, jag skulle också vara strukturen, jag skulle vara alla de där delarna. Och det upplevde jag att här kanske det är min ADHD som skapar ett problem i det, för jag går upp jättemycket i det och sen bara faller det. Men jag kan tänka mig att där kommer jag fram till att jag är ingen bra chef, utan jag är mycket bättre av att få vara i en arbetsgrupp där jag är delaktig i. Hur vill vi bygga det här? Vad är det vi jobbar med? Vad är innehållet? Men jag kan inte vara den som sätter ramarna. Och om det är ADHD eller bara mig, det vet jag inte. Och när man då lyft fram saker och ting som superpowers och det ser jag som ett problem. För jag tror inte på superpowers, utan jag tror på att det finns kvaliteter och alla kryddor behövs.
Mycket idag handlar ju om att vi snabbt vill komma fram till antingen eller. Mm. Antingen så är man ett... jag vill inte prata engelska, men pain in the ass, vad heter det?
Ja, men smärta i rumpan.
Ja. Antingen är man...
smärta i rövhålet.
Ja. Antingen är man en smärta i rumpan. Om man har ADHD till exempel. Antingen är man en smärta i rumpan. Mm. Eller så har man en superpower. Varför kan det inte vara både och?
Precis. Det är det här som är det spännande. Och jag vill fråga, när blev samhället så svartvitt? Måste jag liksom trycka in dig, kategorisera in allting hela jävla tiden? Det enda vi kan vara är i debatt. Vi kan bara vara tycka olika eller så tycker vi lika. Men vi kan inte vara i ett samtal. När växte det fram att vi behövde liksom kategorisera mer och mer och mer? Antingen eller. Har det kommit till eller har vi varit mer i ett samhälle där vi kan vara mer okategoriserade? Vara i ett något form av tillstånd att ja, lite ditt eller datt, lite, ja, att vet du det?
Jag tänker att det är ett super effektiviserat prestationssamhälle. Så blir det väl, hur man än vrider och vänder på det, där man hamnar till slut. Man måste spara tid. Man kan inte hålla på och lalla med massa människor som inte passar in.
Okej, så att ju mer stressade vi blir, desto mer liksom, kategoriserade kommer vi behöva bli. Liksom, det här eller det där. För att vi har inte tid med att vara i en gråzon och ett frågande eller sånt där luddigt tillstånd. Om vi då är stressade, för då ska det gå snabbt. Nej, stanna inte här. Kommer den där konstiga lastbilen igen? Som att den inte vet vad den vill. Nu har han ett papper i handen där. Han kanske vet hur de ska ner till dagiset. Kanske ska lämna lite Mariekex och sånt där man åt på dagis.
Är det som ligger där precis?
Ja, precis. Där har vi en förskola. Och sen har vi en vårdcentral. Och så bygger de en jättestor förskola där borta. Och jag ser ju alltid mig som lite ljudkänslig. Så jag vet inte hur det ska gå. Nu kommer han tillbaka där.
Det ligger någon gammal docka här.
Ja, det är min lilla docka som min mamma gjorde. Ninni heter hon. När jag kom och hon såg att det var en dotter. Då ville hon göra en liten dotterdocka här. Som jag skulle väl få hålla i. Så gulligt, för att hon har en liten snippa här, om man ska säga. Den tyckte jag var så rolig. Att hon hade verkligen markerat här. Så att jag skulle få ha en liten kropp och få hålla i.
Det är en tygdocka.
Ja, jag hittade henne i en låda för inte så länge sedan och kände att där ska inte hon vara. Så hon fick komma med hem till mig nu och ligga i min säng. Ibland så ligger hon nära mig och ibland så ligger hon i fåtöljen när jag sover.
Du leker med dockor fast du är 28 år.
Ja, då går jag tillbaka till en av mina tatueringar, för jag har en annan tatuering som handlar just om det. Och det är en tatuering som jag har runt min arm.
Vad står det?
Jag skall aldrig bliva normal. Och det är ju den flörtar till texten som Pipp Långstrump säger. Jag ska aldrig bliva stur. Och den handlar om att, ja, men dels att påminna mig om att våga vara den jag är, vilken är en onormal människa. Samtidigt som jag inte tror på att något normalt finns. Vi alla är ju olika, men när vi börjar försöka sträva efter en normalitet och bli den, där är det dags att se upp.
Men jag funderar på vilket plan är det vi pratar på. Jag tycker att det finns någonting som är normalt. För att jag är inte relativist in i absurdum, som jag kan tycka kan bli konsekvensen av när vi försöker lösa ekvationer. Att till slut så finns det ingen sanning. Och det är hipp som happ och allt kan vara precis hur som helst. Och så. Det tycker inte jag. Jag tror att det finns normaltillstånd. Och...
ja, absolut. Det kan finnas normala handlingar, det kan finnas kanske en normalt arbete eller hejsan hoppsan, en normal ekonomisk inkomst eller sådana bitar. Men det kan inte finnas en hel människa. Alltså, i och med att den är så komplex, varje människa är så komplex.
Vad sa du?
Sitter och håller här min lilla ninni-docka. Tror det skulle vara bra om vi alla hade en liten docka bredvid oss när vi sov. Gosedjur, vad händer med det? Varför är det bara barn som har gosedjur?
Ja, jag vet inte om det är det som kallas att växa upp.
Gud vad tråkigt. I så fall. Det där med att växa upp tycker jag är intressant. Vad är en vuxen människa? Vad är ett barn? När är man vuxen? Är jag vuxen?
Men det är det jag menar med att det finns någonting som är normalt. Om man börjar ifrågasätta vad som är ett barn och vad som är en vuxen. Och då menar jag, då blir det ju det här att det relativiseringen då kan ställa till det så att säga. Va? Ja, det är en skojig fråga och det är en fantasiägande fråga. Vad är en vuxen, vad är ett barn? Men alltså, det kan bli väldigt problematiskt om vi inte vet det vid det här laget.
Många gånger kan jag känna att barnet är, representerar livet på något sätt. Och jag har aldrig tänkt framtiden, om jag frågar mig själv. Jag har alltid levt här och nu. Det är enklare att vara här och nu än vad det är att vara i framtiden. Och jag har tänkt att om man tänker framtiden, att börja planera nu, jag måste bete mig för det här i framtiden, då har jag alltid känt mig väldigt låst. Och det vet jag för att det har handlat om en flyktbeteende. Så att vara bara här och nu har varit som ett spännande rum och ett flyktbeteende.
Vad är det du har flytt ifrån?
Jag har flytt från kanske ansvaret. Att om jag hade velat åstadkomma det där eller någonting, kanske jag hade behövt säga nej till saker och ting. Säga ja till saker som jag hade tyckt var jobbigt ett tag. Också ta ansvar för och planera en plan och stanna i det. Kanske flytt ifrån en rädsla av tristess.
Hur skulle du sammanfatta de här första 28 åren?
Rotlöst. En liksom evigt lekande. Ja, det här liksom eviga nyfikenheten. Men det har kommit fram till mig mer och mer att det här, de här första 28 åren som jag har drivits av en form av nyfikenhet, att det egentligen är en form av flykt. Att jag har bäddat in det i något så här. Och jag är så nyfiken så jag måste hela tiden bryta upp och testa nytt. För att fly från det som jag har sett som ett stillastående, att sätta sig ner, att våga rota ner i jorden och stanna ett tag. Och det som kommer där, en kanske en stundande depression eller en stiltje och allt det där som jag har tyckt verkade väldigt, väldigt obehagligt. Så då har jag accelererat istället och då bäddat in hela mitt liv i någon form av nyfiket tillstånd. Och nu är jag lite trött på det. Så jag har gått in för att börja rota ner och stanna ett tag. Jag har ju hela min rygg bara tatuerad med jättemycket rötter. Och de hjälper mig att påminna så här ner med rötterna. Och jag ser fram emot och jag är ganska trött faktiskt. Jag är det.
Du är 28 år och redan trött.
Ja, precis. Och det är väl det. Jag ser ut som en liten gullig 10-åring. Jag kan känna mig ganska mycket som en gammal hagga på något sätt. Ja, så jag tror det är det som är lite roligt också, att se så här söt ut men kännas så annorlunda på insidan.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Mia Blomgren. Vad var det din pappa sa?
Att man måste våga ha tråkigt.
Det kanske är din nästa tatuering.
Ja. Undrar vart den skulle vara då. Det handlar ju om att sätta den på rätt plats.
I pannan.
Åh, det hade varit så roligt.
Och har du några tankar om programmen, så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.